Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi säger då hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare också. Det är ett härligt EM-avsnitt. Jag har redan nu fått upp den här känslan av en liten överlägsenhet mot resten av mina vänner och min omgivning och hela jävla Sverige också för den delen som inte bryr sig om handboll. Som tycker att det är så här, åh vad tråkigt, nu börjar oxveckorna här när januari drar igång. Men för mig så är det bara, ja, du på torsdag drar EM igång så att jag kommer ha guld januari. Så är det jag som hälsar välkommen, heter Emil Sjölin precis som vanligt. Josef Pujol är med och Charlie Sjöstrand också reppar avkast i den finfina tischan.
Och kinderägg.
Och ett kinderägg i bakgrunden.
När ska du göra sändningen i den där, undrar jag Charlie. Du är alltid så... Var... TV-sändning alltså.
Ja.
Hade du varit Putte Westberg, då hade du haft den och sen en skön kavaj över bara kört.
Jag kuppar det menar du? Mm. Ja. Jag kanske kommer undan med det på en sån här avkastsändning. Matchsändning tror jag blir, det tror jag blir det sista jag gör faktiskt.
Ja, det är så pass hårda dresscode.
Ja, jag tror att den här hade inte flugit under radarn.
Det är faktiskt... Mycket kan man säga, men diskret är den inte.
Nej. Nej, så är det.
Mm. Jag tänker att vi kastar oss in direkt i mästerskapet, för vi har ju mycket att reda ut. Vi har Sverige och vi har grupperna och vi har allt sånt där. Men jag tänkte att vi ska börja i den tråkiga änden och dra igenom coronaläget. För när man under veckan inför att spela in ett sånt här avsnitt, då har man ju verkligen EM-glasögonen på sig. Och så tänkte jag att ja, men nu ska jag fan hänga med här och se hur det funkar med coronaläget och coronareglerna. Och man har ju fått läsa åtminstone 5 olika nyheter. Flinken är ju väldigt stabil här. Han gnuggar ju på, puttar ut sina artiklar. Men först var det ju snack om att om en spelare får corona, då ska man vara borta i 14 dagar. Sen läste jag 10 dagar. Nu det senaste tror jag att jag läste att det är 5 dagar från positivt besked.
Och 2 negativa test.
Och 2 negativa test, precis så. Så det verkar ju vara läget.
Källa Önnered.
Förlåt.
Okej, det flög inte. Nu fattar Josef. Tråkigt när man drar ett skämt och ingen fattar.
Men det är inte för att skämtet är dåligt, det är för att vi är för dumma såklart.
Okej.
Men
ja, det var bra skämt.
Ja, tack.
Så är det.
Vi ser om du klarar Final Cut.
Säg igen.
Dra den igen. Ja, sorry.
Så är läget då. För lagen verkar ju vara smittade i ganska hög utsträckning. Sverige är ju smittade. Danmark har smitta. Serbien har det. Och en handfull lag till. Jag såg att Holland nu efter träningsmatchen mot Sverige också har fått in det i laget och sådär. Så att det är ju... alla lag kommer väl drabbas, eller många i alla fall. Så att det är bra att vi har rätt ut hur regelverket ser ut där kring coronan. Så det är, vad sa vi nu då Josef? 2 negativa test, 5 dagar, sen är man ja, ready to go igen.
Ja, och det är väl skönt att även om 5 dagar är ju mycket i ett sånt här tajt spelschema, men liksom de tidiga reglerna, då var det ju en game changer. Alltså då, jag hade inte velat vara oddsättare, för det hade ju kunnat svänga vilt fram och tillbaka hela tiden liksom.
Mm.
Visst, de som redan har testat positivt nu kommer ju kunna komma tillbaka på ett naturligt sätt liksom. Så att det är klart att det kommer påverka eventuellt väldigt mycket om man har otur, mindre om man har, ja, tur och kanske skicklighet på hur man liksom sköter sig där nere. Jag antar att det kommer vara någon typ av bubbelverksamhet som man uttrycker nu. Men ja, vi får väl se.
Å andra sidan såg jag att Sverige skulle åka 2 reguljära flighter ner till, ja, Slovakien.
Men, så det... Breaking news! Ja. De har chartrat ett eget plan nu.
Ah, ja, men det var det väl
kom
rimligt.
Ut för någon kvart, 20 minuter sedan. Men till exempel Danmark då, som jag trots ett positivt... De har haft Janne Gren, sen har de haft 5-6 tester i rad där alla andra är negativa. Men de ska ju åka reguljärt också. Så att det är svårt.
Ja, det verkar ju vara en smittsam jävel som är nu. Sverige har ju haft, eller jag vet inte riktigt läget där nu, men det var ju Thulin, Bergendal, Pellas och Vanne, va?
Alla och Bokvist.
Och Bokvist är jag förstås.
Ja, precis.
Men de är väl på G. Jag kan tipsa nu om en sajt som jag är inne och tittar på nu och som jag säkert kommer gå in på ett... dussintal gånger varje dag under EM, det är ju Rasmus Boysen, vår älskade vän som driver Handball World News, där han har en sån lista med alla skadade och i det här fallet då också smittade av corona och covid och så här. Och vi vet ju att han är en handbollsnörd utan dess like, så den här uppdateras flera gånger om dagen. Och jag tror att det är det absolut bästa sättet att hänga med på vilka som blir både skadade då, men också smittade och när de är på väg tillbaka och sådär.
Ja, och apropå, nu ska ju inte vi vara några så här, virologer, är man det? Virolog? Mm. Ja. Mm. Men apropå hur smittsamt det är, så hörde jag bara som ett roligt exempel. Viborg HK, alltså det danska damlaget. Där är alla smittade. Alltså alla spelare, alla ledare. 100% av truppen är smittade.
Ja, det är, att, då är det ett potent jävla virus.
Ja, det får man ju säga alltså.
Och det där kommer ju kanske hända något lag och sådär. Så det är väl så läget är att hålla utkik kring det. Vi kan också, nu när vi ändå är i coronalägret, så kan vi dra igenom hur det ser ut publikmässigt också. För att EM spelas ju i 2 länder. Dels Slovakien, där kommer det vara 25% läktarkapacitet och alla med munskydd. Sen så spelas ju de andra grupperna, de som inte är Sveriges, nämligen ABC, i... Ungern. Hur, vad tror ni är publikrestriktionerna i Ungern?
0 eller? Det är 100%.
Jajamän, 100%. Inga restriktioner.
Eller, det var ju otroligt tidigt även. Det var väl under fotbolls-EM, va?
Jajamän. De kör ju en annan inställning än de flesta andra länder. Nej, men 100% läktarkapacitet i Ungern. Så att det kan väl också påverka på något sätt. De kör ju någon sån där att man måste visa ett PCR-test eller vaccinationspass eller... Eller genomgången sjukdom, tror jag. Ja, men så är skillnaden i alla fall. Så då, där har vi coronaläget. Ska vi dra igenom...
Nu är vi redan egentligen trötta på att prata om corona. Så då kan vi... Det var bra, men det var bra att få det överstökat, för det kommer ju påverka. Men nu skiter vi det helt enkelt.
De säger ju det, att i varje avsnitt så ska man alltid lägga det tråkigaste först.
Ja, exakt så säger
de. Var det därför Charlie drog sitt skämt tidigt?
Det behövdes någonting för att leva upp det här coronasegmentet. Men det är fan fruktansvärt tråkigt att prata om. Men jag ser det också lite som vår plikt att gå igenom.
Verkligen, verkligen.
Framförallt så känns det ju som att det kommer ligga som en våt filt över hela mästerskapet. Att det börjar ju likna något annat än handboll.
Mm.
Det är så här, tror vi på det här laget? Ja, det beror ju på. Mm. Vilka kan vara med? Det är ju, alltså det är ju det som gör att det känns som att när vi summerar mästerskapet, först då vet vi om det är ett mästerskap som vi egentligen ska stryka ur historieböckerna eller om det bär någon slags dignitet.
Ja, varje turnering och varje match innehåller ju någon typ av slump eller vad ska man säga, någon typ av tillfälligheter, X-faktor. Den är ju mycket, mycket större den här gången. Det finns ju en tombola-koefficient som man måste förhålla sig till. Alltså, det blir lite som att dra bollar ur en, ja, ur en tombola och så får man se vad, man, vad som kommer upp ur den. Kommer det upp 9 stycken eller som i Viborg då, ett helt lag coronasmittare, då är det ju inte mycket att göra. Men vi håller oss för goda för att prata mer om det då. Utan nu kör vi det som att alla trupper är... förutom de bekräftade fallen redan 100% är då.
Ja.
Okej, vi låtsas att inte
halva... Ja, fan, jag har ju lite grejer på kring det. Men okej, skitsamma.
Ja, vi låtsas att inte halva ligalandslaget har varit inkallat här nu. Och att jag inte ens vet vilka som kommer spela på alla positioner i Sverige längre. Vi låtsas som att det är bästa laget är med.
Ja, men där tycker jag vi kan förhålla oss till boysens fina injury list då. Exempelvis då för Sverige, det som är bekräftat och ute då, det är ju de vi gick igenom där. Pellas Wanne, Bergendahl, Thulin.
Bergendahl är inte ute för att han, jag vet inte vem, det är väl läkaren Daniel Gerhag som tog det beslutet.
Som ser att, ut exakt som Oskar Bergendahl.
Ja, fast lite mer utdragen ungefär. Men ja, alltså, Oskar var ju positiv. Och som jag förstod det så blev han inte isolerad. För att han ansågs inte kunna sprida smittan vidare. Så han var ju med
i träningsmatchen. För att han är en sån jävla härlig kille.
Ja. Ingen isolering på bergen då. Han är för skön. Han ska
alla måste få krama honom om man vill krama
ja,
honom.
Ja, men han spelade ju mot Nederländerna. Så att han är inte... Ja, jag vet inte riktigt hur man gör den bedömningen. Men jag har ju inte... Jag är inte utbildad.
Är du ingen... Nej, men vi kan inte säga att vi inte ska prata... Vi kan inte säga att vi inte ska prata mer om corona och sen prata 5 minuter till om corona.
Nej, jag släpper det nu. Men det, okay.
Nu släpper vi det. Jag tänker att vi går igenom grupperna uppifrån och ner. Vi börjar med A och slutar med F. Det som är fint med det här EM, nu när vi kommer från det trötta VM:et där det fanns en jävla massa matcher som var slutade 100-0 och det spelade heller ingen roll om de slutade 100-0 eller 0-100 så att säga. Så är det fina med det här, den här turneringen att vi har 6 grupper, 4 lag i varje, där 2 lag ifrån varje grupp går vidare. Och till en main round då, där det blir 2 stycken sådana main rounds med 6 lag i varje. Så att det är liksom kniven på strupen redan från början från varje lag. Så där har vi liksom förutsättningarna.
Ja, och inga blåbärs... nationen som du nämnde då, även fast det är 24 lag med. Det är ju väldigt mycket tycker jag.
Ja, det tyder ju på någon slags bredd i toppen i Europa.
Verkligen.
Grupp A då. Danmark, Slovenien, Nordmakedonien, Montenegro. Detta är en av de grupperna som spelas i Ungern. Säger ni emot mig om jag säger att Danmark och Slovenien kommer gå vidare ganska komfortabelt härifrån?
Jag säger inte emot.
Nej, inte jag heller.
Danmark är ju favoriter till hela turneringen. Det ska sägas. Och det mesta i Danmark känner man väl till och igen nu. Men det finns ju en nyhet från senast. Och det är ju att Rasmus Lauge är tillbaks. Har du någon status på honom, Purjo?
Ja, han är tillbaka efter lång knäskada. Spelade nu... häromdagen mot Norge. Tror att han gjorde 10 mål och blev matchens bästa spelare. Så han... Ja, om vi ska stanna lite vid Danmark. Så det var länge sedan, tycker jag, som en favorit var så klar som jag tycker att Danmark är favoriter. Väldigt många lag har efter OS gått igenom någon typ av generation, lite en mindre generationsväxlingar med Frankrike och även Spanien till viss del. Men Danmark är regerande världsmästare. OS-silvermedaljörer och har då bara utvecklat sitt lag egentligen, mer och lager. Ger dem också en helt annan bredd faktiskt, tycker jag. För jag tycker inte att med Lauge så kommer de ha en uppställning som de ibland kommer kunna köra med Jakob Holm, Lauge och Gisel, som kommer spela enbart på Mamman-spel och tempo. Och vilket gör att de kan till exempel vila Mikkel Hansen på ett sätt som de inte riktigt har kunnat göra de senaste 15-18 åren typ, känns det som. Så att Danmark är jättestora favoriter, tycker jag.
För att vinna VM och att Lauge inte är med.
Ja.
Det är som om Sverige skulle vinna VM och så kommer Gottfridsson med till nästa mästerskap.
Ja, men, och vi pratade ju om det för några veckor sedan att det laget som Danmark inte har skickat, alltså deras reserver skulle kunna utmana om en semifinalplats.
Mm.
Så stor bredd är det i dansk handboll just nu. Alltså de är, ja, som sagt, det var länge sedan jag såg en så självklar favorit.
Gidsel har ju haft sitt genombrott nu. Jag tror att alla känner till honom som en mycket bra spelare. Är det Holm då som är nästa spelare att hålla ögonen på, Josef? Eller finns det ytterligare någon som...
Nej, alltså jag tror inte... Jakob Holm har... Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Jävla Jakob Holm.
Ja, alltså
han stör mig fortfarande vad han höll på med Sverige där. Mm. Att han var bra alltså.
Precis, han var ju jäkligt bra i VM-finalen. Förra året då. Och har väl gått, alltså har väl blivit så bra som jag tror att han kommer bli, så att säga. Alltså jag tror inte han får det genombrottet som Gisel fick, som ju kom från ingenstans. Men alltså, Holm har ju smugit igenom lite mer och har ju varit jättebra i Berlin i flera år. Deras offensivt kanske bästa spelare de senaste åren. Så att inte riktigt samma dundersuccé, men det som är ju faktiskt också att bakom Gisel så har de ju Kirkelöcke, som ju många trodde väldigt mycket på för några år sedan, som inte riktigt lyckades när han kom till Rhein-Neckar Löwen. Att han är tillbaka, för där har det varit lite skralt förutom alltså på höger nio. De har ju spelat mycket med till exempel Mikkel Hansen då, som höger nio. Men där tycker jag att de har fått lite mer bredd nu när han har haft en bra höst i Bundesliga och så.
Yes, bra, stora favoriter. Vi kan väl säga någonting om Slovenien också. Förutom det att Ljubomir Vranjes är tränare där, så är det ju också ett bra lag.
Ja, verkligen. Förlåt, Charlie, du får ju komma med... glida in där om du tycker att jag kör på lite väl mycket här.
Absolut, jag känner att jag har några ner från förra veckan.
Ja.
Men jag tänkte på det, att det du nämnde där, alltså Slovenien borde vara ett landslag som är mitt i en generationsväxling eller måste göra den snart, eller?
Hur gamla är gubbarna?
Alltså, det känns som att det är samma gubbar varje gång jag ser dem. Så det hade varit jävligt gött om det var några nya fräscha.
Ja, alltså de har ju några nya unga fräscha. Problemet är bara att de är mitt nior och att den kön är jävligt lång liksom. Men Domen Makuč och Rok Ovničić är ju bägge två väldigt unga och väldigt spännande. Sen vet jag, tror inte de kommer få spela så mycket. Makuč kanske. Vi får väl se. Annars är det ju the usual suspect som du är inne på med Dolonec och Makovček. Och jag är lite osäker på... Jag såg en trupp där Bombač inte var med. Vilket gjorde... Ja, precis. Alltså, jag tror att han är med. Men han har haft mycket skador under hösten. Så att jag... Där brasklappar jag lite. För jag har inte hittat någon bra... Där jag såg det var lite tveksam källa på det. Men om det inte är han så är det ju Skobe då, som är också väldigt skicklig i mitten.
Mm. Yes, ska vi säga någonting om Nordmakedonien eller Montenegro, eller ska vi hoppa vidare
till grupp B? Nej, vi skiter om, vi har fem grupper kvar.
Ja, grupp B.
Får jag säga en sak bara? Ja, att Zoran Roganović är ju förbundskapten.
Mm.
Så det är ju,
i Montenegro,
I Montenegro får vi hålla utkik. Och förbundskapten i Nordmakedonien, vet du om det är Emil Sjölin?
Det vet jag. Det är väl Kirill Lazarov som är ett spelande tränare, va?
Exakt, och det är ju bara helt underbart och så jävla mycket handboll. Så det är, jag nöjer mig där, men det skulle fan nämnas alltså.
Mm, det är sant. Det är två
spelande förbundskapten är mäktigt.
Ja, verkligen. Det är väl en... Ja, hade du spelat i landslaget hade det väl varit en roll som du hade velat ha?
Alltså jag har bara hört av andra spelande tränare att det är hemskt. För att det är så jäkla svårt.
Jag misstänker att han kommer bänka sig själv. Alltså,
ja, det väl allra vanligaste det jag har sett bland spelande tränare och också av Kirill, det är att man börjar alltid på bänken och sen när det krisar... Ja. Då är man i nödlösning liksom.
Och jag får gå in och ta 10 avslut nu.
Exakt så. Och han är ju, den nödlösning de har i Nantes när det går att stå, det är ju 7-6 med Kirill Show. Mm. Och jag tror att det är, gissat, det är Nordmakedoniens nödlösning också.
Ja. Grupp B då. Ungern, Island, Nederländerna, Portugal. En för mig då mycket, mycket jämnare grupp. Ska jag säga hur jag tippar den och så får du gå in och korrigera mig, Josef? Det tycker jag alltid är kul när jag slänger fram det och så får vi se. Jag tror att Ungern kommer vinna den här gruppen. Och sen tror jag att det står mellan Island och Portugal och där jag tror att det är Island då som blir två.
Okej. Okay. Jag tänkte att du skulle nöja dig med oss, att det var din tippning.
Det hade varit feg.
Ja, det hade varit feg. Men ja, precis. Vi tror likadant. Portugal...
Topplaget ju, men
ja, precis, men alltså, och det här är så sjukt, men alltså dödsfallet av Alfredo Quintana påverkar sportsligt extremt mycket, för att den, alltså, han var ju deras deras världsmålvakt, och det har de ju inte nu. Sen har de väldigt mycket skador också, framförallt på mittsex, vilket gör deras 7-6-spel lite mer uddlöst. Men i övrigt så är det ju samma gamla Portugal liksom som vi har sett de senaste åren, men lite mer sämre målvakt och uddlösare 7-6, tror jag.
Kan vi få några ord på Ungern också? Jag tror med hemmaplan också. Precis. Några nya gubbar.
Jag trodde att det var 25% publikkapacitet även i Ungern. Så nu när du berättade då att det var 100%, jag hade egentligen dragit ner förväntningen lite på Ungern för att på grund av publikkapaciteten, men nu när det är 100%, då tror jag ganska mycket på dem igen då. Eftersom det är ju ett jäkligt starkt första sjua. Väldigt spännande tränare i Chema Rodriguez som har gjort jättefina resultat med Ungern tidigare. Och så har de ju världens bästa mittsexa i, som jag tycker, Banidi. Jättespännande högernia, Dominik Mate och Bode på vänster nia. Så det är ett jävla tungt skyttelag liksom. Sen är det lite hur bra kommer målvakterna kunna stå för att de ska kunna gå riktigt långt då. Det är väl det stora frågetecknet. Mikler är ju definitivt en världsmålvakt, men han är inte riktigt så där topp 5 kanske, utan är lite där bakom. Kan såklart, med publiken i ryggen, så tror jag verkligen att de kan göra en fin turnering. Och ganska enkel då. Eller enkel grupp. Det är en tight grupp. Men jag tror att de kommer vinna den. Ganska övertygande. Och så, men att det blir mer spännande där bakom. Men jag tror också att Island kommer två.
Hur gammal är Mikler egentligen? Det känns som att han har stått i Ungerns landslag i 22 år typ.
Ja, jag skulle gissa att han är 36.
Ja.
Men jag vet inte.
Nej, men det, jag nöjer mig med din magkänsla.
Ska vi googla då?
Jag tänkte att han är... Skulle han vara ett år äldre än mig? Jag
tänker född 84, säger jag här. 37.
Ja, bra jobbat.
Ja. Väldigt bra gissat, Josef. Ska vi säga någonting om Island då också? Man kan ha i bakhuvudet också då, om jag inte nämnde det innan, att den här gruppen ju kommer korsas med A-gruppen och också C-gruppen som vi kommer in på sen då. Men några ord på Island.
Island, Charlie? Eller ska jag köra?
Nej, men alltså Josef, du lotsar ju oss genom det här med så jävla trygg och varm hand. Så att, kör på by all means. Ja. Det är väl liksom bara Magnusson där.
Omar Ingi, stuckit ut.
Ja, Omar Ingi är ju det är ett litet utropstecken att hålla koll på, så att säga.
Ja, alltså jag tycker ju att Island har en ett jättespännande ungt lag. Omar Indi Magnusson på höger nia har ju varit en av de bästa höger niorna i världen, får man säga. Jag tror han vann skytteligan i Bundesliga förra året och ligger etta nu. Också snittar över 6 mål per match i Bundesliga, tror jag. Vilket ju är enormt mycket, visserligen en hel del straffar. De har ju också Bjarkimar Elisson som har varit tror jag typ tvåa i skytteligan i Bundesliga de senaste 2 åren. Enormt bra, som jag för övrigt gissar är klar för Flensburg. Det är i alla fall klart att han lämnar Lemgo, så det är min gissning att han ska till Flensburg. Som sagt, har ett jättespännande lag. Som alltid med Island, lite frågetecken kring målvakter. Viktor Hallgrensson är ju deras första målvakt som jag ser det, men han är ju född 0-0, tror jag.
Så din gamla lagkompis, va?
Från min gamla lagkompis, och ska bli nästa år spelar han i Nods. Och extremt spännande målvakt såklart, men väldigt ung. Men Island, det är ett jätteintressant lag, tycker jag. Spelar rolig handboll, tycker jag också. Mycket fart och fläkt och många individuellt skickliga spelare. Magnusson, Smarason och Palmarsson framförallt.
Yes, det var grupp B då. Och så har vi tredje gruppen som spelar i Ungern. Och den består av Kroatien, Frankrike, Serbien och Ukraina. Frankrike storfavoriter. Kroatien 2, Serbien 3, Ukraina 4.
Ja, exakt så. Och också den, nu skulle vi inte prata om den, men det är väl den gruppen som är hårdast drabbad av covid just nu. Serbien har många spelare borta eller smittade.
Ja, typ alla.
Ja, exakt. Jag tror 9 spelare.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 som är uppradade här på den här injury-listan.
Och även Frankrike har ju haft spelare, alltså haft ganska tydlig smitta i laget där det har gått runt lite. Några som har kurerat sig, Karabatic bland annat, nu är det Valentin Port som är smittad just nu. Och i Kroatien är det ju Domagoj Duvnjak och Luka Sindrić, alltså de två spelarna man kanske minst vill ska vara borta. Charlie?
Det blev det där, ja, men vi var ju inne på det tidigare att det var som ett jävla lotteri där med bestämmelserna. Det stod ju att Duvnjak och Sindrić skulle missa.
Ja, precis. Och det var ju då när det var 10 dagar eller 14 dagar. Nu
ja,
är det
14 dagar.
Ja.
Nu är det inte så.
Nej, nu är det ju inte så. Utan nu är det ju 5 dagar och 2 tester som vi har. Mm. Och då är det väl upp till dem att testa negativt. För de börjar i alla fall närma sig de där 5 dagarna.
Ja, de blev smittade då enligt den här listan 4:e. Så redan nu då har det ju gått 5 dagar från den bekräftade positiva i alla fall. Men,
och sen ska jag säga så att jag har ju haft covid. Alltså det tog ju mig 3-4 veckor till att kunna, efter att jag var frisk, till att jag kunde börja springa. Alltså jag fick ju puls.
Men det var ju den gamla coviden.
Ja, alltså visserligen, typ så.
Innan vaccinet.
Ja, alltså visserligen, men det jag menar är att det är lite också ett lotteri hur man reagerar liksom.
Jo, känslan är att Duvnjak kommer se lite sliten.
han hade missat första gruppspelet ändå.
Ja, nej, precis. Så att det påverkar ju också. Men jag ska bara säga lite om Frankrike. De är ju regerande världsmästare. Mm. Eller förlåt, OS. Olympiska mästare. Mm. Och är väl det laget som har genomgått den här lilla generationsväxlingen som jag pratade om förut. Gigo Abalo är till slut borta ur landslaget efter 50 år ungefär. Och en lite av en ny generation, ett ganska nytt och pikt lag. Förlorade idag mot Tyskland med 35-34. Och nu är inte jag fransk, så jag är inte orolig på det sättet. Men hade jag varit fransk, då hade jag varit lite orolig för hur de ska få ihop det. Tycker att återigen som många gånger förr, Engesan är skadad och vänster nio är ett, eller högerhänta nio meters spelare är ganska tunt. Har satsat på många unga spelare framförallt från Nantes där då, till det här mästerskapet. Så det ska bli intressant att se hur de eventuellt klarar sig. Men ja, stort frågetecken på Frankrike i det långa loppet.
Är det några av de där nya som du vill flagga lite för att vi ska hålla ögonen på?
Ja, alltså nu tror jag faktiskt inte. Men franska ligans största succéspelare, jag tror inte han kommer att spela tyvärr så mycket för att han konkurrerar med Dike Mem. Det är ju Julien Boss. Och jag tror att det är en riktig hipster. Du skulle älska honom, Emil, tror jag. Så här, ivig frisyr, mycket fart under fötterna och ja, en härlig spelare. Har varit kanske franska ligans bästa spelare i år.
Ju härlig med ett ivig frisyr, ska jag säga.
Ja, redan där, alltså, så jävla frilla alltså. Mm.
På det sättet gillar man ju också andra slipsen där i Frankrike, vad han nu heter.
Ja, Wesley Pardin. Han var ju också, ska jag säga, att han drog i korsbandet i VM förra året. Och har precis, han har inte spelat så mycket under hösten, så det är ju ett ganska stort frågetecken. Jag tror att han kommer vara tredje målvakt därför, framförallt. Men äntligen så är väl Dylan Nahi också med i landslaget. Den unga vänstersexan som just är fantastiskt rolig att titta på och jävligt duktig. Man ska väl också nämna att den här vänsterpositionen blev ju ännu svagare under nyårsafton då. Elwin Prandi, som alla trodde skulle abonnera, eller tror fortfarande visserligen, ska abonnera på den här vänsterpositionen i 15 år. Han blev ju knivhuggen på nyårsafton på gatorna i Paris. Och det får man väl säga är ett avbräck.
Har det stått någonting i fransk press om alltså, hur pass allvarligt det är?
Jag har faktiskt försökt komma in, men jag har inte lyckats. Jag har franska tidningar, jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig. Så om någon har ett tips på en bra fransk dagstidning så tar jag gärna emot det. Men nej, så som jag har förstått det så är det inte så allvarligt. Alltså det var ganska många hugg, men han klarade sig från allvarliga skador liksom.
Men det är väl L'Equipe du ska ha, såklart.
Ja, men det är väl bara sport, L'Equipe, eller? Eller kör de
vanliga? Det här är väl bara sport?
Jag vill hänga med mer i det. Fan, det är val och grejer snart. Det måste jag i livet.
Mm.
Men nej, precis. Alltså, att det verkar inte vara så allvarligt. Men jag menar, alltså, vad vet jag om knivhugg liksom? Men man har ju hyfsat koll på rehabiliteringen för ett korsband eller ett brutet ben. Men knivhugg, ja.
Nej, man är sämre på det.
Ja.
Spelat med oerhört få som varit borta på grund av knivhugg.
Tyvärr, det hade ju piggat upp här.
Ja, kanske hade det på det.
Den tidningen som du ska läsa som är snyggast att lägga så där på bordet när du går ner och tar din kaffe, det är väl Le Monde, va?
Ja.
Har ju spelat med en som missade match på grund av arrestering misstänkt för narkotikabrott. Men det är det närmaste jag kommer.
Vem var det?
Jag vet. Ska vi outa det eller? Finns det en svensk koppling?
Pratade vi inte om det när det hände?
Kanske. Jag vet inte faktiskt.
Det var ju Alexander Switlitz i alla fall.
Ja, just det.
I mindre.
Just det. Nu kommer jag ihåg.
Också en av våra, ska jag säga, Switlitz är ju en del av, tror jag, en av Avkast topp 3 anekdoter genom alla år vi har kört nu. Med den när han valde att spela för Granollers. Och som bonus då fick veta att det ligger precis vid Barcelona liksom. Men att han valde dem inte. Det hade ingenting med beslutet att göra.
Han hade ingen aning om det.
Nej, det var 200 euro mer i månaden som avgjorde liksom.
Ja, underbart.
Ska vi se. Jag tror att vi kör också mellanrundan när vi har de här lagen färskt i huvudet innan vi går över till andra sidan slutspelsträdet. Ja. Och om det blir då som vi tror så kommer vi till en mellanrunda med Danmark, Slovenien, Ungern, Island, Frankrike, Kroatien. Jag tänker att vi också utifrån det då kan sätta en liten inbördes ranking. Ja, de två semifinallagen.
Ja, Danmark givna och sen så står det väl mellan Ungern och Frankrike ändå. Där vi väl ändå får dra en lans för Ungern. Det är Men ja, det är fan 50-50 alltså. Men,
är det bara?
Nej, men de är ju bra. Men liksom, alltså, de har ju jäkligt bra VM. EM 2000 blir det, va? Var de ju
2020. Men är de så bra? Du sa att alltså, man är en bra startsjua.
Startsjua, alltså, jättebra. Där bakom är det lite tunnare alltså. Men har ändå några bra som de kan byta med. Men ja, nej, det är lite tunnare där bakom.
Och är det någon gång man ska slå Frankrike så är det kanske nu då?
Ja, ja, och jag menar, vi vet ju alla historiskt sett vad hemmaplan har betytt.
Och verkligen.
Framförallt då, om det nu tillåts 100% i Ungern, vilket ja, det förvånar mig inte en enda sekund, så tror jag att det är verkligen, och i och med att det inte är heller, jag tycker inte att, i och med att Frankrike inte imponerar ändå, sen såklart, de kan ju få, alltså det är Frankrike, de kan få till ett monsterförsvar i en direkt avgörande match i main round då, mot Ungern, och så löser de det till slut, det skulle inte förvåna mig alls, men ja, man får ändå säga Ungern, tror jag.
Bara innan vi lämnar det, Kroatien tror vi inte ens kan blanda sig i där, eller?
Alltså, jag måste motvilligt erkänna att jag har lite sämre koll på Kroatiens trupp nu för tiden, men jag tycker att det är ganska svagt 9 meters line då, alltså jättestarkt på mitt 9 såklart, Dovniak och Sindrić.
Men så är det Mamić som går vänster nya då, eller?
Ja, det är väl Mamić och han Halil Jaganjac som ju blev klar för Kielce och sen direkt lånas ut till Reineke Löwen från nästa år. Och han har inte jag sett på några år. På höger nio så saknar de just Pančić, och så är det Ivan Martinović som spelar i Melsungen, tror jag, eller i alla fall gör det från nästa år. Som går där. Ung kille. Och så är det ju väldigt spännande, men ja, så att jag tycker att de mer svår. Och målvaktspositionen där också tycker jag ser kämpigt ut. Ivan Pesic är inte med för att han har fel vaccin då. Han spelar ju i Vitryssland. Ja, jag vet. Det är jävligt sjuk.
Ja, den är helt sjuk.
Och jag tror att han har då Sputnik i sig.
Jag sa det, blir klart att de har ett vaccin.
Ja, men
Sputnik,
jag vet inte de det ryska bara, vaccinet heter det här,
Sputnik. Det här tycker inte vi. Nej. Har du, det här kommer du inte med på.
Nej, så att jag, alltså,
Felix kan ha tagit hallonsaft.
Ja. Så att så blev jag lite osäker. Återigen, den tiden jag kollade truppen på, för att jag saknade Marin Cego i mål där. Men om han inte är med, då tycker jag att det ser tunt ut på många sidan också. Ja. Jag förstår inte varför han inte skulle vara med. Men ja, han var inte med i den sidan jag såg på.
Nej, men det är bra. Bra att veta.
Det räcker för mig. Ja, härligt. Då går vi vidare. Åker vi ner till Slovakien då. Där vi kommer spela i Bratislava. Grupp D. Ondrej Nepal. Nepela Arena. Vad har ni på Ondrej Nepela?
Charlie,
legend.
Jag har ju snackat så mycket nu.
Jag fick Ondrej Nepela.
Ja, legend. Konståkningslegend googlade du mig.
Alltså snabbt. Konståkning. Jag tänkte skridsko. Jag hade tänkt säga någon gammal god back. I hockey.
Man gillar ju det att man döper en arena efter en konståkning.
Skridskoback.
Nåväl, grupp D då, där har vi Tyskland, Österrike, Belarus och Polen.
Här. Och du hittar en oskönare grupp i något precis. Mästerskap.
Jävligt oskärmig grupp alltså.
Så det... Alla fifer ända in i bövelen.
Ja. Jag ska faktiskt försöka Tyskland inte fastna. Jag ska försöka inte fastna här så mycket, men Tyskland är väl favorit.
Ja.
Också en liten mini-generationsväxling. Ingen Uwe Gensheimer Pekler har tackat nej och lite sådär. Men varför Juri Knorr, har du spelat? Nej, du har inte spelat honom, Charlie. Men det är deras nya mitt nya superstjärna in the making från Reineke Löwen. Han är inte med. Varför inte?
Det tror jag att jag vet. Är det inte så att han in, vara vaccinerad.
Precis så. Ja. Vaccinvägrare, så att han fick inte vara med.
Åh, fy fan vad gött.
Ja. Men nej, så att, vad ska man säga? Ja, Tyskland kommer ju vinna den här gruppen, men jag tror inte på dem i längden heller. Jättebra att Sverige korsar med den här i main round. Lite intressant, om man ska säga någonting om Tyskland, så är det ju att alltså Tyskland är ju, Bundesliga är ju av alla erkänt som världens starkaste liga. Och Tyskland är en stor nation inom handboll. Men de har alltså tagit ut en spelare, och jag säger inte att det är rätt eller fel, jag känner, eller har för dålig koll på dem, men de har tagit ut en gubbe från Schweiz i Bundesliga.
Oj!
Är inte det? Nej, det är inget. Jo, det är inget styrkebesked.
Det är alltså otroligt faktiskt.
Eller hur, det är otroligt när det är liksom,
ja. På vilken position?
Den bredden. Han är mitt nia. Han spelar faktiskt i VfL. Så jag har mött honom nu under försäsongen. Jag minns.
Men du skämtar.
Nej. Eller hur, de har alltså inte en enda mittnia.
Ja, men det har de ju. Vilka är på mittnia nu då när Knorr inte är med? Ja,
jag såg att Knorr, eller det sa du, men jag såg att Drux är borta också.
Knifer är lätt sunkt på Drux. Mm. Och mycket skador också på Tyskland.
Nu ska vi se här vilka jag ska. Okej, mittnior. Köster.
Ja, han är från
varför har de ens med fyra mittnior?
Nej, det är, jag har inte sett dem så jag vet inte riktigt.
Vem fan är Luka Witzke då?
Ja, precis. Han spelar i Leipzig tror jag.
Okej. Jag bara tänker, vad fan, jag hade ju tagit han, vad heter han, i Lemgo, mittnian.
Ja, han är skadad.
Okay.
Tim Sutton tänker du på, eller?
Sutton, ja.
Ja. Jag tror att han ska ha den. Ja, nej. Alltså, nu vet jag inte hur vi. Jag kan bara klippa lite in här. Men om man ska säga något om Tysklands trupp, det är att jag tycker också att det är svagare än på många år. Alltså, på höger nio har de till exempel tagit ut Jibril Mbenge som spelade i Porto. Som jag tycker är en högst begränsad höger nia. Mitt nio, förutom då Julian Köster som vi nämnde, så är, och Jurik Nord som saknas. Och Simon Ernst spelar inte alls mycket i Leipzig. Kommer tillbaka från tre korsbandsskador. Fin pöjk, men liksom, ja, vinner inga mästerskap.
Nej, och Filip Weber är ju inte i mitt tycke.
Nej, mitt nio. Verkligen inte. Men det är ju där han spelar liksom. Mm. Men det är ju han, Kühn och Kai Häfner som kommer att spela mycket på nio.
Fy fan, vilket depp. Det är ett deppigt gäng alltså.
Exakt. Tycker
dock, det är inte det skönaste gänget.
Nej, att målvaktssidan är mer spännande än på länge. Bielheim som är klar för Rhein-Neckar. Fin säsong, och framförallt till Klimke har haft en väldigt stark säsong ihop. Det har vi även Wolf då. Så att
jag har ju lirat med Joel
Bielheim, ja.
Bielheim. Han blev ju ratad av oss i Minden. Och när jag säger oss så menar jag ju de Knolle, alltså Knölen som han kallades på grund av sin stora näsa, Frank Carstens, som föredrog en dansk som världen har glömt bort nu.
Kim Sonne.
Och diverse annat. Så att, det var liksom så här. Här har vi en ung, tysk, egen produkt. Som är liksom U21 landslagsmålvakt. Och är bäst på alla träningar. Kör med honom. Nej, tror inte på honom. Så han liksom, nej, han fick ju skriva på för. Först gick han till lokalkonkurrenten Lübeck.
Ja.
Storspelare där. Sen gick han till Leipzig. Och där har det gått rätt så bra, så nu ska han till Rannika Lööf. Så ja, det är välförtjänt.
När jag mötte honom när han spelade i Lübeck, inte alls med meningen, men då sköt vi han rätt i ansiktet, två anfall i rad från 6 meter. Väldigt, då var han mindre nöjd, med all rätt.
Ja, för fan vilken lipsill.
Ja, så inte så kul trupp för Tyskland, men vilka sätter du upp, Josef, som ja, vidare tillsammans med Tyskland ifrån den här gruppen?
Bra fråga, alltså, herregud. Nej, fan, pass alltså.
Jag tycker att det är okej att passa, för oavsett vilket så kommer det laget inte ha någonting med
sumpgäng, alltså,
att gå vidare från mellanrunda sen att göra ändå.
Ja.
Grupp E, vi hoppar vidare. Jävla fin grupp ju för Sveriges skull. För där har vi då, förutom Sverige, Spanien, Tjeckien och Bosnien-Herzegovina.
Ja. Charlie. Kör nu.
Ska Charlie ta Spanien?
Bosnien etta. Vilken sa du mer?
Tjeckien.
Spanien, Tjeckien, tvåa. Sen det är fjärde laget trea, Spanien sist. Jag tippar med hjärtat.
Snyggt. Ja. Du tippade alltså med hjärtat och satte Sverige som trea då? Kontroversiellt.
Ja, just det. Ja, det var det fjärde laget, ja. Nej, men skämt åsido. Sverige kommer givetvis vinna den här gruppen. För att Spanien har inte mycket till övers för. Så att Det är ju vårat Holland, som vi konstaterade, för att dra referens till damernas mästerskap, så är det ju den matchen som är nöten att knäcka, såklart.
Ja.
Men de saknar ju sin Duce Puta på höger nio där.
Ja, precis.
Och vänster, båda brorsorna Duce Bayer.
Ja, men den ena är ju bara inkvoterad.
Ja, men han hade faktiskt varit ganska viktig att ha just nu, tror jag. Men alltså, för det är en spansk trupp, också en präglad av en mycket nya ansikten. Men jag tycker att den är väldigt svag.
Ja, du tycker det? För det var ju det man ville veta egentligen. Dels så ville man ha det svaret, det glädjer ju att Spanien är svaga. Mm. Men sen så, eftersom det är så mycket nya ansikten, så är det ju väldigt svårt för en sån som mig att säga någonting om kvaliteten på dem. Där är det ju skönt att vi har det, Josef.
Alltså, det jag skulle säga, det är på 9 meter tycker jag att det finns väldigt, är det väldigt låg individuell spetskompetens. Det Spanien har är ju världens bästa målvaktspar i Pérez de Vargas och Corrales kanske, och kommer kunna lösa ett väldigt bra försvar. Så det är ju lite, om man då ska gå till den Sveriges duell mot dem, så handlar det för sig om att få det i uppställt anfallsspel hela tiden och inte låta Spanien kontra, för det kommer de kunna göra bra liksom. Men det saknas en del spets. Jag menar, ta en sån på vänster nio, Antonio Garcia, alltså gammal spelare som aldrig varit så där jättebra. Chema Marquez har jag ingen koll på. Canella spelar där, har varit skadad hela hösten. Jag spelar i kadetten Schaffhausen, är väldigt gammal. Alltså, mitt nio, Agustin Casado, jag tror han leder skytteligan i UEFA-cupen och har signat för något trevligt lag, men liksom aldrig riktigt spelat på den här nivån förut. Så att det är, ja, är det, jag tycker att det ser blekt ut, framförallt på 9 meter. Även mitt sex faktiskt, när jag kollar på truppen. Ja, nej, det är ett mycket sämre lag Spanien än på många, många år.
Så ett svinbra Sverige och ett skitdåligt Spanien. Då ska vi fan ha chansen att slå dem nu. Och sen så Tjeckien då kommer att vara slagpåse. Och Bosnien-Herzegovina också.
Ja, Bosnien saknar. Buric är ju smittad på covid, som är deras största stjärna.
Senjamin Buric.
Benjamin är ju covid. Men här kommer också information då om Senjamin. Han är också skadad. Eller han är också borta på grund av skador.
Det låter så jävla roligt. Senjamin.
Ska vi prata? Såg ni Sverige och Nederländerna? Ni gjorde inte det, va? Nej. Det är ju... Ja, då pratar vi inte om det.
Nej, vi har väl den inställningen till träningsmatcher överlag i den här podden, va? Att vi behandlar dem väldigt...
Förutom när Danmark slår Norge med 10, ja, då lägger vi fan vikt vid det.
Den lyfter vi såklart. Nej, jag tycker vi hoppar vidare till grupp F. Och då är det ju som ni har räknat ut att grupp D, grupp E och grupp F möter varandra i mellanrundan. Och därifrån kommer vi få Norge och sannolikt Ryssland. För jag har ingen aning om vad Litauen är för gäng. Och Slovakien, de håller inte.
Alltså... Var det Litauen eller Slovakien som fick någon så här extern sponsor för att kunna ställa upp i mästerskapet överhuvudtaget?
Litauen.
Jävla gött.
Ja. Alltså de var ju faktiskt en otroligt fin mitt nya. Lite oklart om han är uttagen, för han är väldigt gammal. Ska se, jag kollar deras trupp på den här där.
Alltså, om Litauen har en väldigt fin mittnia så kan de ju inte peta honom för att han är gammal.
Nej, men han kanske har lagt av själv med det.
Det hade ju varit rimligt då.
Ja, för att de har ju...
Jag tror han är spelande förbundskapten.
Aidenas Malasinkas, han är med här.
Okej. Finsmaka podden.
Nej, alltså, fast han spelar i inte i Mersko Brest, utan i Motor Zaporozhye. Så att han spelar ju vecka ut och vecka in i Champions League. Jätteduktig i mitt nya. Han är en sån spelare som för några veckor sedan, Emil, så skickade du en bild på Ivan Šupić. Någon bild för att visa då hur en av världens bästa handbollsspelare liksom jämfört med fotbollsspelare antar jag ser ut liksom.
Han såg väldigt mycket ut som att man skulle kunna stöta på honom på ett såhär lastbilshak 0032 och han står och blandar lite socker
på valfritt stopp på din fredagsrunda som du gick igenom förut.
Ja, det kan man absolut träffa på.
En bar på Söder om Söder eller i systemet Kön. Ja. Där hittar du den gubben.
Ja, och då ska jag säga att jag tycker att bilden av Aidenas Malasinka ska få pryda det här, den här avsnittet tycker jag.
Det kan den absolut
lägga ut på Twitter.
Det kan den absolut få göra.
Ja, för att utöver en väldigt duktig handbollsspelare så är han också jävligt trött. Alltså.
Vi tror väl ändå inte att de kommer ha med...
Jag ser också att de har ju Jonas Trucanovicius. Och det är också en väldigt fin vänsternia.
Jag skiter här nu.
Tack så mycket. Nu tror jag att vi har chansen att få tillbaka Charlie och muntra upp honom. För jag tänker att vi ska snacka lite skit om Norge ett tag. För eftersom Norge kommer vara Sveriges motståndare i den här mellanrundan och det kommer vara så att om vi inte lyckas slå Spanien då kommer vi behöva slå Norge och det brukar ju vara svårt och de har ju världens bästa, eller i alla fall en av världens bästa spelare i Sander Sagosen och så vidare. Men många har jag hört säga att Norge är lite svagare nu än tidigare. Ja.
Och jag är en av dem som säger det. Att jag tycker att... Och det börjar ju egentligen inte här utan de senaste mästerskapen. När Bjarte Myrhol... Sen han slutade vara en av världens bästa mittsexer. Och det ihop med skadorna på Magnus Röd på höger nivå och framförallt Göran Johannesson. Gör att det inte är liksom... Norge... Ja, alltså nu tycker jag i och för sig ganska många lag är sämre än tidigare. Men att Norge är definitivt ett av dem också. Mm. Plusset är väl att de har fått lite mer bredd på målvaktsfronten. Alltså Säverås har ju tagit stora kliv sedan han spelade i Sverige och gör jättebra i Leipzig. Som vi har nämnt orimligt mycket i det här avsnittet, Leipzig. Men ja, de får vara med. Så att, det är väl det som Norge. Men annars är, ja, jag tycker inte att de imponerar verkligen inte. Alltså, smal trupp, inte många spetsspelare förutom Sander Sagosen.
Och någon vidare ryss-skräck behöver vi väl inte känna, åtminstone i handbollsmåttmätt.
Nej, verkligen inte. Så behöver vi inte gå in mer på dem.
Nej, och då kan vi ju slå ihop de här då. D, E, F och...
Ni hör ju själva. Ja. Sverige klara för semi.
Ja.
De kommer till och med få tvåan i den första mellan... Jag säger mellanrundan för jag hatar dem.
Ja.
Och då får de då ett joker Frankrike eller ett galet Ungern. Det är väl... Så det kan vi redan slå fast det. Det är överkomligt.
Det är överkomligt. Det som oroar lite kring det här. För att det är verkligen... Alltså vägen är öppen för en semifinal och därefter final. Men det är ju att Sverige inte var så bra i OS.
Nej, jag vet.
Alltså, och det oroar lite faktiskt.
Mm.
Och att... Och jag är sannoliken inte den som tar lägger vikt vid träningsmatcher. Men jag tror Sverige hade mått bra av att få en bra träningsmatch mot Holland.
Mm.
Nu fick man inte det. Och ja, alltså som andra halvlek där var ju bedrövlig. Men den kan man lägga ännu mindre vikt vid, för då var det ja, massa olika anledningar. Men andra halvleken, men just första halvlek, att det inte funkade så bra där. Det tror jag. Där hade Sverige behövt en bättre match. Men ja, det borde... Jag tror, hoppas att vi kan växa in i turneringen liksom. Och framförallt spela bra. För det tror jag Sverige behöver.
Har du några nycklar förutom de vanliga då som du tycker borde...
Mm, bra fråga.
Och med de vanliga så menar jag att du får inte säga stå bra bakåt och så kontra. Det blir för tråkigt.
Nej, men medan du funderar på det så kan man ju då å andra sidan väga då att det blir perfekt för Sverige då att börja mot Bosnien-Herzegovina. Alltså det är gött att inte få Spanien första matchen i gruppen. För då blir det ändå en liten sån mjuk start. För det räknar vi med att det inte ska vara några problem. Och sen Spanien som inte kanske är...
Precis.
Riktigt så bra som det laget som slog ut oss i OS. Där vi ändå dominerade i 45 minuter, 50 nästan. Och sen ändå tappade. Så det kan ju bli en liten sån...
Precis.
Och klarar vi den så är det bara Tjeckien kvar,
ja,
så att säga.
Ja, och att det är att vi möter Spanien. Alltså om vi nu utgår. Vi hoppas att Sverige slår Spanien. Och om man kan göra det. Då kanske det kan ge ett väldigt starkt självförtroende. Eftersom det är Spanien. Även om det är ett sämre Spanien än vanligt, så att säga. Men i och med att man är så van vid att Spanien, världsnation, regerande Europamästare och bla 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 liksom. Så att det kan ge den skjutsen som jag eventuellt tror att Sverige kanske behöver. Men vägen är ju som sagt verkligen öppen.
Ja, och jag, alltså, för om man inte vill säga de här tråkiga nycklarna, det får Josef inte säga. Men det som jag tycker stack ut som är lite förvånande var att alltså, Sverige inte fick ihop försvarsspelet. På hela OS i princip. Det är ju oroväckande. För det ska ju vara vårt signum som vi alltid är så stolta över. Och vi tycker att eller jag tycker vi har tillräckligt med bra försvarsspelare. Och vi premierar till och med att ta med så här, tvåvägsspelare för att så här, om det liksom, vi kan lämna spelare som har sin absoluta spets i offensiven. För du måste vara bra bakåt. Om du då inte får leverans på ditt försvarsspel, så är det ju, ja, då är man ju inte nöjd. Så det är ju faktiskt det stora frågetecknet som jag ser det på Sverige. Ihop med det vi nämnde om målvakternas eventuella form eller inte.
Nej, och jag håller faktiskt med. Jag håller med din analys där.
Jag kan säga att det kommer, när det här avsnittet släpps, också finnas en Holdet-liga ute. Och det är ju... Åtminstone du och jag, Börje, kommer ju ha varsitt gäng med den som man kan utmana oss i. Har du sett något lag?
Nej, jag har inte gjort det. Jag tänkte faktiskt göra det. Så att du funderade i eftermiddag som jag ska göra det. Men jag ska komma på ett riktigt bra gäng
nu i dagarna. Det som är bra för Schelin är att varken, eller Albinsson, så varken Paul Drux eller Ogensam är ju med, som ni kan liksom bränna era kulor på.
Nej, det är verkligen skönt att slippa och sitta på Gensheimer igen. Det som ska sägas är att eftersom Sverige spelar, vilka datum då, Charlie?
13, 17, 19.
Nej, 13, 15, 17.
Aj då.
Mm. Och 17 är en måndag. Så funderar jag lite på om det blir en liten, liten förskjutning nästa vecka. Att vi spelar in det avsnittet på måndagen efter matchen. Känns väl rimligt, va? Så har vi gruppspelet summerat och klart när vi spelar in.
Ja, det var spännande match. Nej, just det, det var alla tre matcher. Ja, just det. Ja, men det är lite som en idé.
Så har vi gruppen färdigpackad. Och så ska vi in i den härliga mellanrunden där.
Mm. Gött.
Ja, Sverige till final.
Ja, men...
Sverige-Danmark alltså, i final. Fy ja. Fan, vilken fin januari vi har framför oss.
Ja, verkligen. Ja. Men det är faktiskt... jag tycker att Sverige, om man ska vara lite positiv, så är ju... Danmark och Sverige av toppnationerna är de enda länderna som har blivit truppmässigt bättre sen senast.
Flinken där var ju, höjde ju ett litet varningens finger nu att vi kommer ju inte ha med oss Tobbe Karlsson som har haft en roll som team manager tidigare. Dels då gissa god gubbe i ja, hotellet och så vidare, men också med ganska stort försvarsfokus.
Ja, jag har ju funderat innan på vem det är Glenn Solberg har i örat i den där ena AirPodden han alltid har under mästerskapen. Och det är ju tydligen Tobbe Karlsson. Det kan man ju visserligen ha även, det kan man ju ha även från Sverige. Men jag gissar att han, de vill ha en i hallen så att säga.
Fan vad gött det vore om, för han kunde inte vara med för han inte fick ledigt från jobbet.
Nej, precis.
Fint om han stämplar ut tidigt. Så, jag måste hem nu, sätta mig framför tvn, ringa förbundskaptenen och ha.
Särskilt som han är, han verkar ju vara någon sån här coach av något slag. Så att han ska så här, utveckla verksamheter. Så det är ju inte så, så att han kan smyga iväg på sitt kontor och ploppa in en sån AirPod och sitta och viska lite söta grejer i örat.
Nej, det är inte snyggt.
Men ja, nej, det kanske är ett avbräck. Samtidigt så, ja, det var så jävla roligt. Jag läste också den artikeln. Martin Boqvist sa vi kommer ha ett öppet teamsmöte från den 6 till 30 januari. Så det är bara att hoppa in där. Nej, det var Solberg som sa det. Det är så jävla, det var ju typ som att för ett ögonblick tänkte jag att det var öppet för alla.
Fast inte Charles här.
Liksom jag går in där och bara, är någon här? Och så är det ju, alltså sannolikheten att man träffar någon man känner där är ju oerhört stor. För att varenda gång jag läser en artikel från landslaget så är det ju en ny ledare med.
Mm.
Alltså,
ja, det verkar jobba som inte är med tränare, i landslaget. Ja, som jobbar som klubblagsledare är också med i landslaget.
Ja, men på något sätt. Förra, eller VM så var det ju så här, ja fan, det är ju Micke Fransén, just det, det känner jag igen. Nu var det så här, nu är Björn Säterström med. Nu blev en tränare i Malmö som vi var först med att avslöja. Alltså, vad mycket... Patrik Svarven, fan har han varit? Han har inte sett röken av honom sen Hammarby åkte ur och så nu är han med i landslaget.
Ja, nu är han tränare i Huddinge HKs damlag.
Fan, vet ni vad vi borde
göra? Landslagscoach.
Ja. Vi borde ha ett öppet teamsmöte under hela EM också.
Mm. Jag sitter där absolut hela tiden.
Ja. Det Josef
Enta. Ingen där.
Längtar efter ingen. Tobbe Karlsson att han ska kliva in.
Tobbe!
All right, folk går in på teamsmöte. Ingen är där.
Nu börjar det bli dags att runda av. Kanske inte det här teamsmötet vi sitter i då, men i alla fall inspelningen så att vi hinner klippa podden så att den kommer ut någon gång också.
Ja, bra sur Charlie.
Ja.
Nej, det här gjorde du bra Josef.
Nej, jag skojar.
Stark MVP-känsla på dig idag, Purjo.
Mm, det ska du ha.
Så är det. Tack som fan till alla som lyssnar och extra stort tack till alla patrons.
Payer, balayer, oublier. Je me fous du passé. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.